Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men det räcker ju inte bara att dela. Vi måste hitta, kan någon liksom ta reda på infon hur vi hjälper dem på plats? Hej och välkomna allesammans till Den moderna mannen med mig, Sebastian Martinsson.
Och med mig, Simon Lindström.
Och fy fan vad härligt det är att vara tillbaka alltså.
Ja, det känns fint.
Ja, det är helt otroligt bra det känns. I kropp och själ och sinne och i luft och i sol. Och inte så mycket sol just nu, men nej, jag var sprudlande när jag visste att vi skulle podda då.
Det är ju snäppet bättre än den här första sippen av morgonkaffet.
Faktiskt, det är bättre än morgonkaffet. Det är nog fan bättre än morgon. Nej, det ska vi inte berätta.
Vad fan skulle du säga nu? Eller jag tror vi släpper det.
Vi släpper det. Ja. Blurrat, retuscherat. Ja. Vi går vidare.
Vi går vidare. Ja. För er som lyssnar och för mig själv också. Jag är väldigt nyfiken på och hör hur du mår, Sebbe. För att vi har inte setts eller knappt pratat på, jag tror det är typ 3-4 veckor någonting.
Men vi sprang på varandra. Jag sprang och du sprang efter.
Nej, jag jagade nu på en löprunda.
Ja, just det.
För typ 2 veckor sedan eller någonting.
Det måste vara 2 veckor sedan, va?
Ish, ja.
Ja, det är senast.
Det var kul att se. Och du ville inte stanna och säga hej. Och då hade vi inte sett varandra på typ 2 veckor.
Jag var så inne in the zone. Du vet, det är den varma, heta grytan när man bara, man känns som man kan springa flera mil.
Ja, men där var jag besviken. Jag tänker så här, fan, du får ju prioritera mig för någon jäkla löp. Du var ju typ hemma.
Ja,
du hade ju sprungit klart.
Ja, men jag stannade sen. Sen hade du ett bra samtal.
Ja. Det hade jag faktiskt. Om inte jag hade jagat i 200 meter tror jag faktiskt inte du hade stannat.
Men det var lite kul att du springer lite också. Det var det faktiskt.
Nej, men det var kul att se dig. Men det har ju hänt en del.
Det har hänt väldigt mycket. Fan vad intensiva veckor det har varit sista veckorna. Alltså.
Ja. Men du, till att börja med, du mår väl bra nu, hoppas jag.
Ja, jag mår otroligt bra alltså.
För att du har ju varit lite krasslig här.
Jag har varit lite krasslig. Det har varit projekt man har varit igång med hemma och med jobb och allt möjligt, så att fan, jag behövde verkligen en vecka och bara bli lagad, så tror jag.
Ja.
I kropp och själ.
Ja, men det har känts så konstigt att inte podda.
Ja, faktiskt. Det har känts tomt på något sätt. Det är något som saknas.
Ja.
Du vet så här, man har chips men man har inte dippen.
Ungefär så.
Ja.
Jag förstår precis vad du menar faktiskt.
Ja.
Men det har ju varit liksom, vi ber om ursäkt. Vi släppte ju inga avsnitt förra fredagen. Vi hade en poddtid egentligen då vi skulle köra här i studion, men både Seb och jag hade ju varit iväg då, så vi hade ju inte setts på 2-3 veckor där.
Nej.
Och oturligt nog, så är ju livet. Du har varit sjuk. Och det gjorde att vi hade planerat att hinna få klart ett avsnitt förra veckan.
Ja.
Så blev det inte. Det är inte hela världen. Man fick överleva en vecka extra utan dipp bara.
Ja, precis.
Men nu är vi här. Och kommer rulla på som vanligt igen. Så det var en lång väntan på att få se varandra igen. Men nu är vi här.
Ja, men man känner hur viktig personen är för en när man börjar känna att bara, fan, vi måste ses snart. Vi måste ju hitta på någonting. Det, för det blir något extra i ens vardag. Någonting man behöver. Så det är jävligt fint att komma till den insikten. Det är väl det som kan vara bra när det går en liten tid. Att man bara få ännu mer förståelse att den här personen är väldigt viktig för en. Så det, ja.
Ja, fint sagt.
Ja. Men ja, annars mår man bra. Det gör jag faktiskt. Nu ska vi inte hålla på och grotta i hur vi mår och så. Vi måste mer berätta vad som har hänt sen sist.
Det kan jag tycka.
Ja, det kan du tycka. Ja. Och vad har det hänt i ditt liv?
Men jag har ju haft senaste typ 1-2 månaderna väldigt många bollar i luften. Mm. Så är hösten. Jag tycker både vår och höst är lite så här. Den är till för att bara ösa på. Man har mycket projekt. Och sen sommar och vinter blir lite mer lugnt så ofta. Ja. Men jag håller på att göra om hemma. Mm. Och har kommit väldigt långt med det. Och det blir superfint. Så jag har ju bott lite i kartonger och diverse liksom verktyg och allt som har legat huller om buller. Men nu börjar jag få ordning och lugn hemma.
Ja.
Sen har ju jag varit på tv-inspelning i drygt 1,5 vecka.
Ja, det är spännande. Jag vet fan knappt någonting om den här tv-spelningen. Jag kan gilla det. Jag kan gilla det för att det gör att man vill extra mycket se det sen också.
Ja, exakt.
Det vill man verkligen.
Och jag har ju varit med i ett nytt tv-program som heter Herren på teppan. Mm. Som kommer drivas av Carina Berg som programledare.
Aldrig varit någon liknande tappning i Sverige, vad jag kan minnas.
Nej, och det är väl det typ jag varit lite lockad av. Liksom att vara med egentligen, ja. Just kring. För att jag känner mig ju väldigt färdig liksom med reality. Eller vad ska man säga, alltså mer såpa så.
Ja.
Det finns såklart så här program som är mer... Ja, men du var ju med på Fångarna på fortet, sånt är ju skithäftigt.
Ja.
Och det här är ju lite... Det är ju 40... personer som är mer eller mindre kända.
Ja.
Men ofta så är det liksom, man känner igen dem från något.
Mm.
Och vi tävlar mot varann i ungefär 40 stycken utslagningstävlingar.
Och det är liksom max hela tiden med andra ord.
Ja.
Det gäller att inte...
Nej, det spelar ingen roll om du kommer etta eller på femte plats. Det viktigaste är att du aldrig kommer sist i en tävling.
Kommer aldrig sist.
För då åker du ut.
Okay.
Så det är ju otroligt roligt upplägg. Så att... Man har ju fått lära känna en väldans massa härliga kändisar.
Mm.
Artister och ja, men allt möjligt.
Ja, det har varit en blandad kompott. Det är, ja, som du säger, det är folk från alla möjliga olika hörn.
Ja, nej, men alltså verkligen så här, allt från så här artister så här Dolly Style eller Alvaro Estrella till Armand Krajnc, vad heter, hur säger man? Krajnc,
Armand Krajnc.
Ja. Boxningsproffse,
ja.
Till men Bingo Remer, Babsan ska man inte skoja bort.
Ja, just
Dag Tolstoy som är på TikTok.
Just det.
Daniel Paris, alltså det Erika Johansson, längdhopparen och alltså det har varit så himla härliga personer.
Ja.
Och man har kommit nära väldigt många. Så att det har varit väldigt kul.
Fan, intressant och så här, alltså utbyta erfarenheter och livshistorier, alltså hur stor skillnad det är på människorna, alltså,
ja,
alla möjliga karaktärer, är
ja,
det häftigt?
Nej, men att verkligen så bara lägga sitt vanliga liv åt sidan ett tag och slinga sig in på någon form av vuxenkollo skulle jag vilja säga.
Ja, det var det.
Ja, nej men alltså tänk du, det är som att ju midsommarlekar hela dagarna liksom.
Ja.
Och det är ju väldigt liksom härliga profiler på olika sätt, så att det händer väldigt mycket hela tiden och men mycket positiv energi och jag är väldigt fascinerad över att så många människor kommer så pass bra överens som vi gjorde. Alltså vi hade så kul ihop.
Ja, ja, det, ja, jag ser verkligen fram emot det. När kommer det ut då?
Det är inte spikat exakt, men jag tror det blir i början av november någon gång.
Ja, det är så pass.
Ja, så att,
det är inte långt ifrån.
Så att, ja, det här är faktiskt, det här är ju tittarrekord. De har gjort det i Norge. Och det vart ju tittarrekord.
Ja, det vart det.
Det vart jättestort i Norge.
Ja.
Så att man hoppas ju på samma här.
Ja.
Och jag tror att det är ett otroligt kul koncept att titta på. För att i varje program så kommer det vara väldigt många tävlingar. Så att det är lätt att liksom hitta sina favoritdeltagare och man hejar på dem. Och man kan gissa liksom vem man tror kommer klara sig.
Och just det här som människan älskar just nu. Det händer grejer hela tiden.
Ja. Så att det kommer vara väldigt intensivt och... Nej, ruggigt kul att vara med som sagt.
Ja,
men man blev ju mör. Så då har det ju varit att man har ju liksom, när jag kom hem, jag har ju mitt jobb.
Mm.
Jag driver ju bolag liksom med en partner. Så det vart ju att så här, ja, jag tog ju tunnelbana 7 på morgon till inspelningslokalerna. Och så kom jag hem strax efter 8 på kvällen. Och då var det ju bara beta tag i jobbet.
Ja.
Och sen om man hade tur så hann man gå till gymmet innan det stängde på kvällen.
Intensivt.
Ja, det var det. Och sen när jag lagom liksom kom tillbaka, då drog min kollega till Spanien. Ja. Det förtjänar han. Mm. Men det har varit mycket. Men så nu känner jag, nu är han tillbaks. Jag jobbar i vanlig ordning. Och det bara, nu börjar man komma in i det här härliga höstlunket.
Mm. Det är någonting härligt med, ja, med just den här perioden som vi är i nu. För att hetsen är alltid i september egentligen.
Ja.
Sen i oktober är då man landar i allt. Och kan, jag tror man, det känns som man andas lugnare nästan.
Ja.
Man andas lugnare. Men man gör fortfarande kanske lika mycket, men det är som att du har hittat någon typ av takt hur du ska jobba.
Ja. Nej, men nu när det också är lite ordning hemma, jag kommer kunna slappna av mycket mer trots att det är mycket att göra, så det känns magiskt.
Ja.
Men när jag kom hem från mina inspelningar, då försvann ju någon annan liten nisse iväg på någon annan inspelning.
Ja, alltså jag har ju också varit iväg på ett äventyr, även jag. Mm. Kan inte berätta så mycket om det.
Nej,
faktiskt.
Du har ju behövt, eller rättare sagt så här, du har ju varit mer hemlig än vad jag har varit, men det är också för att ni har inte fått gå ut med någonting än.
Nej, precis.
Eller du har inte fått gå ut med någonting än.
Nej.
Eller ni, det vet man ju inte.
Nej.
men och man vill ju inte säga för mycket för att hinta om det här är något nytt program eller gammalt heller, för du får ju egentligen inte säga absolut någonting.
Nej, det
men,
får jag inte.
Men är du glad över liksom din upplevelse?
Det är verkligen.
Mm.
Svårt att faktiskt sätta ord på vad man har gått igenom. Det tror jag allt får tala sen.
Mm.
Mer kan jag inte säga.
Nej, vi måste komma tillbaka till det här, känner jag, när du får berätta mer.
Precis, vi får sluta den cirkeln sen.
Jag har faktiskt redan börjat skriva upp lite frågor och tankar jag har där.
Ja, det har det.
Ja.
Spännande.
Så att det finns en och annan, faktiskt.
Ja, men det gör det.
Så att, vi väntar och ser.
Ja.
Men så att ni som lyssnar vet att det har varit full rulle, kanelbulle för båda. Men vi är väldigt laddade att vara tillbaka här i studion. Och det ska bli riktigt kul och fortsätta köra på som vanligt.
Ja.
För det är en höjdpunkt i veckan för oss båda, skulle jag säga.
Det är det verkligen. Och vi, som vi har sagt, man får en saknad utav det när det går lite längre än just en vecka. Och nu kör vi på. Vi ser en grej jag måste berätta som har hänt, tror jag. Det hände en grej för inte så länge sedan som fick mig att bli rejält skakig, ska jag känna. Alltså, väldigt. Jag brukar inte bli det.
Nej, det är ju för djur, men stabil mankhöjd, men vad hänt?
Nej, det här var inget djur eller någonting. Det här var alltså, jag blev ju stoppad av blåljusen.
Snuten?
Ja.
Vad fan har du gjort nu?
Och det här förloppet är ju, jag tror jag, det rusade, hjärtat rusade för en kort stund ganska så extremt. Det här förloppet, så hade jag nyss slutat jobbet, ska bege mig hemåt i bilen då. Kör på samma väg jag alltid brukar köra. Man åker igenom en korsning, sen kommer man fram till en ytterligare korsning. Helt plötsligt så har jag en polisbil. En stor jävla polisbil. En så här van.
En så kallad piquébuss.
Ja, men som piquéstyrkabuss.
Åh, jäklar.
Har jag bakom mig.
De skickar hela artilleriet på dig.
Och till början så förstår jag inte om den har fått något blåljus för något annat. Men märker snabbt att den försöker få kontakt med mig. Ber mig att blinka in åt sidan. Och här, nu börjar ju knäna vika sig alltså rejält. Och det är tunga andetag. Och det vill säga, jag känner mig som att jag är i en film. Och då kommer en kille upp. Jag tror han är lite yngre än mig till och med. En kille och en tjej. Båda kommer.
Jaha.
Ja. Det var två som satt i den där bilen. Så kom upp och så bara, ska du kunna veva ner rutan? Ja. Veva ner rutan så här. Och undrar liksom, fan är det som här? Fan är det jag har gjort liksom. Nu ryker det allt.
Var det kört för fort
nu,
eller?
Liksom, nu åker jag upp över huven här och så är det kört. Och då nämner han då att de har sett mig i, de har tydligen varit upp jag åkte igenom ena korsningen där, så har de stått i backen och sett mig. Och efter det smygit upp bakom mig. Och det var ju då jag upptäckte det och sen fick jag åka in åt sidan. Och han säger då att tyckte du att du stannade vid den där stoppskylten? Och då sa jag så här:
åh nej, missar du en sån?
Då kände jag så här: uff. För det där stället har jag åkt vid så många gånger. Alltså extremt. Alla i Södertälje vet var det ligger någonstans. Det ligger precis framför Tom Tits. Alltså det finns en stoppskylt där. Som jag vet inte om alla varit så noggranna med hela sitt liv. Så jag har väl halvstannat där. Jag har halvstannat där och fortsatt. Det medger att nej, jag kanske inte bromsade in som jag skulle. Och då säger han till mig att ja, det finns ju två alternativ på den här. Den ena är att du får böter på 3500 och att du får indraget körkort.
Vadå, för att inte bara stanna?
Och jag fryser till is och tänker att nu ryker det. Nu ryker körkortet. Sen säger han så här: men med tanke på att du bromsade in lite så kommer du bara få en böter på 1000 kronor. Och det var som att jag blev bomull igen. Jag svävade. Jag vill typ krama. Så jag fick böter på 1000 spänn för att jag inte bromsade in som man skulle vid en stoppskylt. Och han sa, du är inte den första som har gjort det här. Vi har tagit en del idag och tidigare.
De körde en räd mot den här stoppskylten.
Förmodligen, de kör nog en räd över hela Södertälje just nu med allt som händer där. Ja, skjutningar och så vidare. Så det känns som det är ännu fler poliser där än någonsin. Så jag sa så här: ja, jag gjorde fel. Han bara, vill du ta upp det i rättegång? Eller vill du erkänna nu? Jag bara, jag erkänner nu. Vad ska jag hålla på att slita med rätten? Men jag tyckte jag stod still där i någon sekund. Nej, det ska jag inte göra. Jag erkände, jag gjorde fel. Ta lärdom av det. Och säga till er alla som kör bil, stanna för fan vid en stoppskylt. Nej. Helt.
Nej, stanna vid stoppskylten vid Tom Tits. Där står de.
Ja,
där.
Stanna vid alla jävla stoppskyltar. Stå helt still. Så får ni ingen böter.
Jag ska lägga till den på min lista av stoppskyltar och stanna vid här som jag har.
Ja, men den där, för du ser inte dem uppe i backen där. Alltså den är så här... verkligen döda vinkeln bakåt. Den
Nej, men det, där är, det är ju då man rycker dit. För ofta så har man ju en rutt. Man åker med bil till jobbet eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och man kör ju som man alltid har kört. Och ja, man vet om någon korsning eller där det aldrig kommer bilar eller något. Man kollar ju såklart om det inte kommer någon.
Ja.
Men man kanske inte helt stannar. Alltså det tror jag väldigt många gör.
Ja.
Men rätt vad det är så står de där.
Ja. Första gången jag blev stannad av snuten faktiskt. Mm. Första och... fan sista.
Det är lite pirrigt.
Det är lite pirrigt alltså. Det är, man har respekt för
man
polisen.
Man känner sig så himla kriminell.
Ja, det känner jag. Men du vet, folk tittar på en. Alltså det är så här, vad är han nu? Har han börjat smuggla en knark i bakluckan, den där snubben? Eller?
Ja, men man tänker det
ja,
värsta.
Ja, men man tänker liksom. Det värsta. Ja, nu är det beslag. Han har säkert 400 vapen inne i den där jävla lilla skruttiga bilen som byggt in. Nej, det är mycket. Man vet ju själv om man tänker, vad fan är det där nu? Liksom? Det är någon som blir gripen.
Mm.
Men det är nyttigt. Ta lärdom. Stanna vid en stoppskylt. Punkt, säger jag på den.
Men Sebbe, under tiden vi har haft fullt upp med annat så har det ju hänt en hel del. Om man ser det i omvärlden och även i Sverige såklart. Men någonting som jag vet både du och jag har reagerat på. Och jag vet att vi har ju skickat det här till varandra även fast vi har haft fullt upp. För vi båda har velat prata om det här och tycker att det är väldigt viktigt. Men det är ju att just i Iran så är det ju extremt stora protester just nu för egentligen kvinnorättigheter.
Mm.
Och allting slog ju av stapeln. Jag läser från Svenska Dagbladet. Så är det ju en 22-årig kvinna som heter Mahsa Amini som dog efter att ha gripits av Irans moralpolis för att inte ha burit sin slöja på rätt sätt. För det är ju lag på att du, det är ju, vad heter det, slöjtvång.
Och hon blev då misshandlad.
Hon blev misshandlad enligt vittnen. Ja. Hårt mot huvudet. Och det har ju sen då... Ja, hon har ju dött efter det här. Och till en början så har ju polisen och allting... De har ju sagt att det berodde på en hjärtattack. Men hon var ju liksom frisk och allting.
Ja.
Och sen så har ju hon konstaterats att vara hjärndöd. Men polisen har då ansett att det var en hjärtattack.
Mm.
Och det här har ju då lett till extremt stora protester i liksom... Egentligen hur det är liksom, hur egentligen hårda poliser, och man pratar mycket om den här moralpolisen, är mot kvinnor och kvinnoförtryck överlag som är i Iran. För det finns ju sjukt många saker här man kan gå in på.
Mm.
Men det är helt sjukt att det har låtits fortgå, och just det här som har hänt, Mahsa, har ju varit ett startskott för väldigt stora protester i Iran.
Mm.
Och har blivit en stor viral grej också.
Mm. Det som är det intressanta med det där, det är att det är först nu de här protesterna kommer till, att man hade ju hoppats att de hade kommit ännu tidigare. Att det ska krävas ett människoliv är ju väldigt, väldigt tragiskt, och det är säkert, jag tror att det har kommit flera andra människoliv som kommit till skada också genom åren. Men det är bra att det kommer upp till ytan, absolut. Jag tycker det är så jävla tragiskt att det ska krävas att folk ska dö för att världen ska kunna se och göra någonting för det här. Och att det känns som att vissa länder är så långt bak i tiden fortfarande.
Mm.
Att jag lider med alla kvinnor som kämpar med det här, som inte får vara den de vill vara, utan är liksom fast i någon typ av fack, och där får de inte röra sig utanför. Och det känns så jävla, jävla hemskt. Alltså, hon hade sin slöja på lite fel sätt, och därför blir hon helt söndermisshandlad så att hon dör. Det går inte att förklara. Det är så... Jag lider så otroligt med dem. Alltså det är... Förstår du själv? Omvänt. Alltså det är...
Ja, alltså jag kan inte... Jag har väldigt svårt personligen att... sätta mig in i det.
Ja.
För att det är så långt ifrån vår verklighet. Men det är ju oavsett, även om det är så långt ifrån vår verklighet, så är det otroligt viktigt att världen kämpar för det. Det är ju så när det är mer, alltså diktaturer, länder som ligger så långt efter i utvecklingen, eller liksom oavsett om det handlar om liksom kvinnoförtryck, eller liksom det är också mycket liksom krig liksom över raser och liksom diskriminering över liksom var man är ifrån.
Mm.
Och det är så jäkla viktigt att världen är med och påverkar och gör det man kan.
Mm.
Och jag blir bara så jävla förbannad att det finns.
Mm.
Alltså jag fattar inte hur, alltså jag absolut vill bära slöja för att det ingår i din religion, gör det. Men något tvång, det är helt sjukt.
Precis.
Alltså vadå, om vi ska vi tvingas gå liksom med slöja eller mössa i Sverige hela tiden? Om man hade börjat med de reglerna nu, ja. Men fan hade gjort det?
Nej, det är ingen som hade gjort.
Det hade aldrig hänt.
Nej.
Alltså det hade aldrig hänt om man kommer med sådana regler nu.
Mm.
Och det är ju samma så här, om man inte bara kollar slöjkrav på kvinnor i Iran, så är det ju liksom, även att begå brott till exempel mot en kvinna istället för en man, ett mord eller någonting, så kan du ju få helt andra typer av straff om du mördar en kvinna kontra en man. Det är ju så här, vad då är kvinnor mer eller mindre värda än män?
Jag förstår din irritation. Jag blir också extremt förbannad. Det är som att, vad då är kvinnor lägre rang då än vad boskap är? Alltså vart är vi på väg i världen? Alltså att här är vi, alltså mycket i Sverige och sånt, vi kämpar med jämställdheten och vill verkligen göra det till så jämställt samhälle som möjligt, och det tar tid, vi kämpar med det. Men att det är vissa länder som bara håller fast vid hur det alltid har varit, och det är kvinnor får liksom inte tycka till om någonting utan att mannen godkänner det.
Du får ju inte resa utomlands utan din mans tillstånd.
Ja, det är helt sjukt. Det är helt stört alltså. Och det finns så många olika scenarion på det här. Alltså det finns ju till och med, jag såg ju en kvinna som hade, nu kommer jag inte ihåg om hon var från Iran eller om något av arabländerna, som hade uttalat sig om någonting på TikTok och tyckt till och även på sin sociala media. Hon var tvungen att återvända hem till sitt land och bli fängslad. Mm. För att hon hade liksom varit för frispråkig. Och det vart är vi på väg? Det borde finnas en standard i hela världen för hur det ska vara. Hur det ska vara. Hur, att, vi ska alltid sikta på att det ska vara det mest jämställt där vi kan vara med om.
Mm.
Alltså att alla har lika värde.
Mm.
Det är som det man alltid ska trycka på. Men att vi i världen, jag vet inte, det är svårt att ta sig igenom någonting när ett land är så uppe i hur det alltid har varit. Och bryta den. Jag är glad och jag är så jävla imponerad av de här kvinnorna som verkligen står upp och vågar mot regimen. För att det kan innebära dödsstraff. Det är flera som har dött redan. Mm. Men de gör det för förändring. De gör det för kvinnors bästa. Och det tycker jag är så jävla häftigt. Men jag tycker att kanske i det här läget så borde fler länder gå in och stötta. Det är det jag inte förstår. Varför kan man inte gå in och klampa på någons lands tycke om jämställdhet där?
Jag fattar inte.
Jag förstår inte varför vi har sådana sprickor i världen. Varför är det så? Varför är det som att från ett land till ett annat där vi snackar några mil emellan är det helt enorma skillnader?
Mm.
Det ska vara exakt likadant i varje land tycker jag.
Mm. Alltså det är så sjukt. Och alltså så här, det jag känner är ju liksom att så här, det här är ganska obvious. Mm. Man fattar att det här är så jävla skevt. Det är inte okej någonstans. Och att det kan fortgå. Alltså jag begriper mig inte på det. Nej. Hur inte andra nationer kan ingripa på något sätt. Jag förstår inte. Jag vet att kring det här som hänt nu i Iran. Joe Biden, jag tror det är typ Frankrike, Tyskland. Jag tror Danmark också. Flera nationer har uttalat sig. Och liksom, dels liksom högsta ledarna har liksom uttalat sig kring det här. Jag vet att USA pratar om att göra sanktioner liksom på grund av det här på olika sätt. Det händer ju saker och det är bra. Mm. Men alltså, jag menar så här, Sverige, jag vet att Ann Linde liksom har ju gått ut med och sagt så här att, som utrikesminister tror jag i Sverige, har gått ut med och sagt liksom att nästan bara, men det här är någonting nästkommande partier och liksom så där regeringen kommer får uttala sig om typ nästan. Alltså, fan, kom igen.
Ta tag i frågan.
Ja, och det är så här, jag fattar ju det, men så här, du måste ju fortfarande kunna göra, jag fattar att inte de kanske kan göra beslut just nu. Eller jo, det borde de fan kunna.
Det borde de kunna. Alltså, varför ska vi ha sån tveksamheter i Sverige? För ibland måste vi verkligen kliva fram lite grann.
Ja, alltså jag blir så jävla lack. Och sen så här, jag har ju läst en del, alltså nu på senaste tiden, hur Iran styrs. Sen exakt liksom hur det funkar liksom detaljerat, jag vet inte, jag kan inte. Och det här som är ofta ganska läskigt tycker jag, när man försöker lära sig vad som händer i världen, att det, man vill helst inte uttala sig om man inte förstår allt eller inte vet allt.
Mm.
För att man vill inte säga fel.
Mm.
Så här, i sociala medier till exempel, så om man har mycket följare eller lyssnar i en podd, det är viktigt att såklart försöka sprida saker som är viktigt. Men det är också farligt att försöka sprida saker om man inte är tillräckligt påläst.
Mm.
Så att jag har ju till exempel känt liksom att så här, ja men på Instagram har det varit svårt liksom hur jag ska formulera mig, hur jag ska dela, för att jag kan inte. Jag har försökt läsa och hela den biten, men det känns också lättare att göra här i podden där man kan läsa mer, man kan diskutera det mer i ett brett begrepp liksom, diskutera mer så här, men jag kanske inte har exakt all kunskap, men det här är vad jag tycker och känner, och försöker uppmärksamma folk om vad man tycker är viktigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det som är också över social media, du säger en väldigt bra grej där i att ja, hur når man ut på bästa sätt och hur hjälper man på bästa sätt? Jag ser flera som lägger ut texter, absolut, dela texter, men det blir också lite så här, det finns något typ av hot i de här texterna. Jag såg något, kommer inte ihåg exakt vem som la upp det, men jag kom in på, jag har sett vissa som sprider texter om Iran och sådär. Och på sista, jag tror sista bilden så står det så här, om du inte delar detta så vet vi vart du står. Och det är lite intressant för att absolut, man delar saker och ting, men är det det absolut bästa att göra? Hur hjälper vi på absolut bästa sätt? Mm. Jag förstår att vi delar, man sprider ordet, man sprider informationen. Men hur hjälper vi dem på plats? Mm. Hur gör vi det? Vi informerar vad som händer på plats, absolut. Men hur hjälper vi dem? Hur får vi att folket blir starkare och regimen blir svagare? Hur gör vi det? Kan någon förklara det? Alltså, det är där, sån info jag vill ha på social media där och då. Jag får info mycket från tidningar, absolut social media och att folk delar. Men det räcker ju inte bara att dela. Vi måste hitta, kan någon liksom ta reda på infon hur vi hjälper dem på plats? För det är där som jag kan tycka lite problemet i social media ibland. Vi delar saker och ting, men vilka är det som hjälper?
Ibland förstår man inte till vilken nytta mer än att man delar information.
Exakt.
Och många gånger så kan jag ju se liksom delningar som kanske inte är så källkritiska heller.
Mm.
För att jag känner ju att ska jag dela någonting, det här känns liksom, allt vi pratar om nu, från mina ord får man nog ta liksom, jag försöker att säga om det är någonting jag läst någonstans, då försöker jag berätta det.
Mm.
Men jag har ju inte kunskapen eller en lång bakgrund inom det. Men däremot så är min moraliska kompass att det här är jävligt fel.
Ja.
Och det är det jag vill prata om. Så här blir det ju liksom, likt många andra, vi kanske går ut med någonting vi tycker.
Mm.
Jag vet inte heller hur man hjälper till på bästa sätt, men någonting jag känner är ju absolut att det handlar ju om regeringen, att den kanske vågar säga ifrån på ett annat sätt.
Mm.
Våga sätta sanktioner emot. Ta till exempel, nu har jag ju nämnt den innan, men så Ann Linde till exempel, det var ju en jättedebatt kring henne för, jag tror det var 5 år sedan, kan vara 4, någonting sånt. Men allt från så här, det finns om Nyhetsmorgon på YouTube när de haft en debatt kring henne, för de åkte på ett affärsmöte i Iran med, även om det var deras president, men ett affärsmöte.
Vad säger Hisbollah? Säger man inte något så är det han som är ledare. Jag vet inte, jag säger kanske fel nu.
Det finns, alltså det här är från ska vi se, jag läser från Svenska Dagbladet, fortfarande så är en artikel uppe här som är väldigt ny, och där säger de att Iran styrs av religiöst skriftlärda med Ayatollah Ali Khamenei som högsta ledare. Det finns ett parlament och en folkvald president, Ebrahim Raisi. Men de religiösa ledarna står över presidenten i rang och kan avfärda beslut som fattas av presidenten. Så det känns som att oavsett vad presidenten gör så är det religiösa ledare som kan styra då. Och förmodligen då liksom enligt, efter religion.
Mm.
Och det kan man tycka vad man vill om.
Ja.
Säger jag. Men i alla fall, det här med Ann Linde då, det var ju att de var ju på ett affärsmöte i Iran för typ 5 år sedan. Där hon då tar på sig en slöja. Och där har det blivit jättedebatter kring. Vissa tycker att det är bra, men det är extremt många som tycker att det är fel.
Mm.
Och jag tycker att det är väldigt intressant. Jag tycker personligen att det är sjukt fel.
Mm. Det blir lite som att man sätter sig knät på dem.
Ja, alltså jag menar så här. Många kallar ju de här liksom högst upp i regimen för mördare. Vilket jag förstår. Och det är helt faktiskt personligen min åsikt. Jag vill ju hålla med det till 100%.
Mm.
Någonstans misshandlar poliser och andra typer av liksom statliga instanser och har ihjäl liksom kvinnor för att de inte till exempel har slöja på sig, så det är helt jävla sjukt. Och det är någonting som de högsta ledarna ansvarar över.
Precis.
Och att du då åker dit till Iran på möte och slöja på sig, det blir så jävla fel. Alltså en slöja, det är många som har det också av religionsskäl, och de har det för att de vill, absolut, och då ska man få ha det. Men enligt mig personligen så representerar också liksom en slöja mycket liksom förtryckta kvinnor. Alltså det är liksom, det är en del av det och vad det representerar. Och det visar det ju framförallt nu. Och då blir det så jäkla fel att man tar på sig en slöja där. Sen fattar jag det här som många diskuterar, att man ska ta seden dit man kommer och diverse. Det förstår jag, speciellt om det är ett affärsmöte. Det är klart, det första du vill göra är inte att diskriminera beslutsfattaren som du går på möte med.
Nej.
Men
det finns ju en gräns för det.
Det finns en gräns för det. Och är det så jävla viktigt att få igenom den här affären, men ta inte på dig en slöja om du själv inte har det. Alltså så här, det blir så jävla skevt. Det är så här, du får väl bjuda han till Sverige då? Eller så får man ju ställa in mötet. Alltså, du kan ju inte ändra på dina egna grundvärderingar. Vi kan ju inte en utrikesminister som är för jämställdhet eller feminism, och sen så bara så här, tar du på någon en slöja i ett land som förtrycker kvinnor. Och det är tvång på det. Men du är emot det i Sverige. Det blir jättefel.
Det blir dubbelmoral utan dess like faktiskt.
Ja, och då är det så här, ska man göra det? Nu vet inte jag exakt vad det här affärsmötet handlar om, men det är så här, då kanske man ska omvärdera lite. Eller bjuda över han. Han kan få komma till Sverige och ta på sig någon jävla svensk folkdräkt.
Ja, men
se ifall han är pepp på det.
Ja.
Alltså, helt ärligt.
Och det
alltså,
hade han ju nog förmodligen inte varit.
Nej.
Nej. Så att du är helt rätt ute där, och det som är så sjukt det här att just med slöja och jihab och allt det där är att det är ju, de får ju det redan som barn, som små, små tjejer, och liksom där och då när du får det så vet du ju inget bättre. Du vet ju inte om hur saker och ting är för resten av människor i världen. Och redan där och då blir liksom placerad i ett fack att mannen har mer att tycka till om.
Ja. Det är ju sen revolutionen 1979 så har det varit obligatoriskt för kvinnor över 9 år att täcka sitt hår med sjal. Alltså från när du är 9 år gammal så måste du som flicka då börja täcka ditt hår med sjal. Och om man bryter mot det här så, och kritiserar det här slöjtvånget då, så riskerar man böter, tillrättavisning eller fängslas. Och det här är ju, det har ju varit mycket protester, men det som händer just nu, och det är ju framförallt kvinnor som protesterar och många kvinnliga studenter som klipper sitt hår och alltså de riskerar ju sitt liv för det här. Så att alltså de är så sjukt modiga, och jag tycker att det är riktigt bra att det uppmärksammas nu, och det här verkar ju vara en av de, eller verkar bli rättare sagt en av de största protesterna någonsin just mot slöjtvånget. Så att jag hoppas att framförallt liksom stater tar sig an det här och vågar sätta sanktioner. Liksom, jag tycker att det är fel att tvinga människor in i religionska saker. Det är någonting som man, vill man tro på någonting då ska man få göra det själv. Du kan inte tvinga folk till det.
Nej, precis. För det vi borde alltid ha, det är yttrandefrihet. Man får liksom vara den man vill vara.
Ja.
Det, så borde det vara i hela världen, och jag hoppas verkligen att folk kan skriva till oss hur vi stöttar på bästa sätt, och jag hoppas verkligen att länder och stater runt om i världen kan stötta de här kvinnorna i kampen mot regimen, för att det hade varit ett jävla bra starkt slag för mänskligheten och för kvinnor och jämställdhet, allt däremellan, om de verkligen lyckades. För alltså, de är ju väldigt ensamma nu mot en hel armé egentligen. Och alltså, jag hoppas verkligen att det når ut, och det når ut till fler länder. För det är ju inte bara Iran som har den här problematiken.
Nej, absolut inte. Och man hoppas ju att det når igenom. Tar man Iran nu så har ju regimen, de har ju stängt ner internet för dem, så de egentligen bara kommer åt statligt på nätet, där det är statligt kontrollerat. Så att man hoppas ju att saker når fram och jag tror det är viktigt att man verkligen, nu när det verkligen har satt igång en stor rörelse, att det faktiskt görs någonting. För att vad jag ser från Iran, så har inte de tagit några actions mer på det här än att de säger att det är beklagligt. Alltså, för senast i augusti så har deras president Ebrahim, då har han skrivit en ny lista med restriktioner för hur kvinnor får klä sig.
Är det sant?
Ja, i augusti i år.
Åh herregud, då är det ju så färskt till och med.
Ja, så det är liksom... Jag tycker att det är sjukt. Alltså man blir riktigt lack.
Det är jävligt sjukt. Alltså jag vill att bara att det här ska ge tunga på vågen i så många länder som möjligt där kvinnor är verkligen förtryckta. Och det finns ju väldigt mycket länder. Gör det ju. Och man blir mörkrädd när man håller på och läser. Vi har läst på en del om det här. Och liksom, man tror inte att det är sant. Det är som att Sverige är något... Jag vet inte, det är som två olika universum, känns det som.
Ja.
Det jag blir mållös alltså. Jag blir verkligen det. Vi höll ju på att diskutera det här med att det är ju inte bara Iran som har den här problematiken, det här mörkret, som vi verkligen kan kalla det. Det är ju flera andra länder som också har enorma brister, enorma... Jag vet inte vad jag ska kalla det. Noll respekt för kvinnor, skulle jag nog säga.
Ja, kvinnor är mindre värda än män.
Ja, i stor utsträckning. Och vi har ju lite information vi har liksom samlat på oss här som vi lite berättar om och liksom jämföra med hur det är kontra, alltså om man jämför med Sverige och detta så blir man ju så här, vad fan är det som händer?
Ja, och man kan väl nämna att liksom den här informationen har vi samlat från UNICEF, Röda Korset, alltså rescue.org och omvärlden.se bland annat, för att nämna alltså lite källor. Men det är ju ganska många länder som faktiskt har, alltså det man kan koppla många till är ju också fattigdom, skulle jag vilja säga.
Ja.
Av någon anledning där så har många kvinnor blivit mindre värda. Mm. Men det är inte alltid bara fattigdom kan jag tycka, utan många delar är liksom så här, ta Iran. Alltså, det har ju inte bara med fattigdom att göra.
Nej, det har det inte.
Det är absolut inte. Och jag ser inte heller varför det ska vara så som det är i de här alla länderna. Bara för att man har ont om pengar. Det har ingenting med det och saken att göra egentligen. Utan det handlar om att man har inte samma syn på människor.
Mm.
Du kan väl kolla lite. Eller är det någon liksom som du känner att du verkligen har reagerat på?
Ja, den här reagerar jag på faktiskt oerhört mycket. Och det är Afghanistan faktiskt. Mm. Att ja, de här sakerna får mig att vilja spy faktiskt. Sedan förra året är det lagligt att gifta bort barn, våldta sin hustru och för män att neka sina fruar utbildning och jobb. Förstår du hur...
Ja, det är liksom...
Det är som att man kapslar in kvinnan i hemmet och där ska hon vara. Hon får inte röra sig en meter därifrån om det är en riktigt sjuk man.
Nej, men alltså våra husdjur i Sverige har way bättre rättigheter än det här.
Ja, ja. Alltså, de har ju... Aj, jag vet inte vad jag ska ta mig till.
Ja, alltså det här är ju alltså så sjukt overkligt egentligen. Och jag fattar inte hur det här kan gå så långt. Att du kan lagställa det här och få igenom...
Ja, men då sitter ju alltså äckliga jävla snubbar och liksom har klubbat igenom det här och röstat om det här, att ja, det är klart du ska få våldta din hustru. Ja, det är klart att du ska få gifta bort ditt barn. Och jag vill inte ens veta vilken ålder det kan vara. Eller att frun får inte ta några egna initiativ överhuvudtaget och tjäna egna pengar.
Mm.
Det är så här, då är det några högt uppsatta toppar som har röstat och klubbat igenom det här. Och folket ska bara suga åt sig det.
Ja, det är ju äckliga jävla män som bestämmer.
Det är fruktansvärt äckligt. Och det är så här, jag vill inte ens, jag vet inte, jag vill inte ens se det framför mig. Jag bara får upp bilder framför mig, men det är helt otroligt. Det är som att de sitter i fängelse på ett sätt.
Alltså det är ju så här, det bygger upp en sån ilska inom mig, inom dig, inom alla egentligen utomstående. Och såklart garanterat för kvinnorna liksom som lever i det. Det måste ju vara, kännas så hopplöst.
Ja.
För det här är ju liksom något som är lagstadgat i ett land.
Ja.
Det går ju inte att ändra på hur som helst. Alltså det är ju, det är så sjukt hur det kan ha gått så här långt. Alltså det är så jävla stört.
Ja, jag blir mållös alltså. Har du något annat eller som du hittar?
Alltså på ett sätt så vill man ju namedroppa flera. Alltså vi har ju hittat, jag tror det är 10 länder i alla fall.
Mm. Och det finns säkert flera.
Ja, det gör det definitivt. Ja. Men så det är ju lite för att så här, vi vill ju bara lyfta egentligen hur sjukt det är överallt och liksom de här fighterna som pågår med liksom, jag skulle vilja säga människors rättigheter överlag, men framförallt kvinnors rättigheter och liksom kring jämställdhet. Det blir ju, alltså det är så här, man känner liksom att de här jämställdhetsfrågorna i Sverige, de är så jävla viktiga, men det känns också som en fis i rymden när man läser det här.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
Det är så jävla viktigt att det här fortsätter liksom föras framåt, men det här, alltså det är så många länder som ligger så långt bak så att man förstår inte.
Nej.
Och det är ju liksom, ja men utöver Afghanistan och Iran, så är det ju Somalia exempelvis, där också det är väldigt mycket liksom kvinnor som gifts bort i väldigt låg ålder.
Ja.
Och det tar man i Somalia, så är det ju väldigt mycket våldtäkter och våld. Och sen så ska vi se här. Vi har ju Kongo, Demokratiska republiken Kongo. Det är Sierra Leone, det är Niger, det är Yemen, det är Bangladesh, det är Mali, Burkina Faso, Guinea-Bissau. Det är extremt många, men det är ju, alltså, det är ju liksom en trend man ser väldigt långt rakt igenom. Och det är ju framförallt liksom att kvinnor, eller jag skulle nästan vilja säga små flickor, lämnas bort i ung ålder och har ingen rätt.
Får livet förstört direkt.
De
bara
får inte styra sitt liv själva.
Nej.
Det är egentligen det handlar om. Det är inte de som bestämmer över sitt liv, vad de vill göra, vad de får göra, vem de älskar och tycker om och vill gifta sig med när de växer upp, utan de gifts bort i ung ålder. Det är helt okej i många liksom av de här länderna liksom att använda våld mot alltså kvinnor och hela den biten, och att man inte har de här rättigheterna överallt att få rösta, eller det kan vara annat också liksom, att man inte får lämna landet hur som helst. Och så det är bara förtryck av kvinnor rakt igenom.
Och det, vet inte, det känns som det där mörkret bara blir djupare och värre ju mer man läser på om det här. Och jag tycker att det måste göras någon ännu större operation eller insats av världen för att mota det här. Det kan inte vara så här. Det är 2022. Det går inte. Vi måste i världen bryta det här.
Mm.
Kan inte folk bara gå ihop, folk med resurser och pengar? Varför kan inte alla hjälpas åt, alla länder, så får vi det här till en jämställd värld? Den här får vi till en fin värld, för att så här kan det inte vara. Det kan inte vara att det är så långa, stora gap mellan de olika könen. Jag förstår inte. Jag hör inte det.
Ja, nej men jag håller med dig. Och ta så här en sak, alltså om man läser till exempel i Kongo, så våldtas det över 30 kvinnor och flickor, så det är även liksom barn varje dag, över 30 kvinnor. Och det finns uppskattningar som säger att det är över 200 000 kvinnor och barn som har våldtagits under det kongolesiska kriget. Och det här har varit ett systematiskt sätt för, alltså rebeller och liknande liksom, för att egentligen systematiskt terrorisera de civila. Och det hemska med det här, utöver själva liksom våldtäkterna, det är också liksom att våldtagna flickor, blir dessutom ofta förskjutna från sin familj eller by man bor i.
Man får inte se sin familj längre.
Nej, de skjuter bort dem egentligen.
Ja. Och det är helt sjukt alltså.
Det är liksom... Ja, nej jag vet inte. Jag blir alltså... Det är så jävla mörkt.
Jag känner bara, ni som lyssnar, alltså, om ni vet någonting hur vi kan hjälpa och stötta på bästa sätt till kvinnor som blir förtryckta i världen, alltså överlag, skriv gärna. För att det här är en sån enorm puck som alla borde grotta sig i. Absolut alla. För att göra världen till en bättre plats.
Ja, alltså det vore verkligen intressant att... Alltså det finns ju så många platser i världen det här är så viktigt på.
Mm.
Där det är som kris. Inte bara nu utan har varit otroligt länge. Men just om det finns några organisationer som sticker ut väldigt mycket just när det kring handlar om att hjälpa såna här länder eller kvinnor. Eller hur man kan liksom ta såna här saker vidare. Det skulle vara väldigt intressant att få reda på vilka det är och liksom... Ja, men så vi faktiskt kan få en bättre bild över hur man kan hjälpa till.
Mm. Bidra på bästa sätt. För att, nej. Alltså förstår du, just nu så kan ju någon flicka bli våldtagen någonstans. Eller bortgift, eller ja, världen är bra skev alltså. Och så sitter vi här.
Och pratar skit.
Ja.
Ja, det är mörkt. Alltså det är jävligt,
jävligt mörkt.
Och det är liksom... Ja, det är en annan verklighet.
Mm, det är det.
Ja.
Jag känner att skicka gärna in om ni har någonting. Vi ska grotta ännu mer i det här längre fram. Men nu går vi vidare i någonting vi kanske kan hjälpa.
Ja, men det gör vi.
Ja.
Som du sa, vi har ju saker vi också försöker hjälpa till med, och vi har ju relationslådan som vi så vackert kallar det.
Precis.
Och vi har en person som har skickat in en fråga här, och jag har summerat det lite grann.
Mm.
Jag tror personen kanske känner igen frågan, men det var lång så vi försökte bara komprimera ihop den lite. Hej! Jag är 15 år gammal och har hela mitt liv varit en sån människa som inte gillar att prata så mycket eller ta mycket plats i vissa grupper, trots att jag spelar både handboll och fotboll. Till exempel så går jag helst och ställer mig sist i ledet av en övning eller blir sist kvar när man själv får välja vem man ska vara med. För jag inte vågar fråga någon. Jag skulle jättegärna behöva få några tips från er på hur jag kan börja våga prata med folk och skita i vad andra tycker och tänker om mig.
Mm. Det är en väldigt känslig ålder det där.
15, ja.
Mm.
Hur var du? Du var ju rätt osäker också.
Men samtidigt så här, i de där... Jag kan erkänna att jag ställde mig också ofta sist i ledet. För att det fanns alltid någon som ville ställa sig först. Men det som var bra med ledan och det som vi hade då, det är att den som alltid ställde sig först fick ofta ställa sig sist, och den som ställde sig sist fick ställa sig först.
Ja, det är bra.
Ja, bara för en sån markering. Som ledare är det otroligt viktigt att snappa upp sådana saker.
Ja.
Och få, man vill ju få barnen att växa. Få dem att liksom tro på sig själva. För det är bara en liten, liten glimt när man känner att man får det av en ledare som ser en. Det kan lyfta ner något enormt i gruppen. Mm. Göra sig mer bekväm. Så att där har ledarna ett väldigt, väldigt stort ansvar. Har de.
Jättebra poäng.
Ja.
Faktiskt. Sen hjälper ju inte den här personen liksom, egentligen. Man hoppas ju att ledarna ska våga ta tag i det.
Exakt.
Och det är ju inte alltid. Sen det svåra... Nu tänker jag mycket på hur det var för mig.
Mm.
Då. Jag var dålig på att prata med min familj. Mm. Om känsliga saker. Jag hade ju aldrig sagt till min familj om jag hade tyckt det här varit svårt.
Mm.
Har man möjligheten till det, eller egentligen även om man inte har, försök göra det ändå.
Mm.
Jag ångrar ju det i efterhand. För att jag tror att man ibland kan få hjälp och stöd från sin familj att så här, ja men jag tycker det är jobbigt till exempel på idrotten, och det är liksom, det är de här sakerna. För att jag tror att de i sin tur kan påverka ledarna. De kan, de känner dig som person ännu bättre och vet hur det kan utveckla dig.
Mm.
Men jag fattar verkligen din sits, att det är jobbigt, och jag tror att du har kommit så långt att du hela tiden tänker på det. Att när du står där och ska köra en handbollsträning till exempel, att du tänker på det här, att fasen, nej, hoppas de inte väljer, hoppas det bara automatiseras ut, att de, ni fem går dit, ni fem går dit. Man blir typ nästan rädd för situationen.
Mm.
Och att du ska välja, för man vet hur det slutar.
Mm.
Det blir en ångest kring det lite grann, tänker jag. Alltså jag tänker bara tillbaks lite hur det har kunnat varit för mig själv.
Jo, men jag känner igen mig det. Men just det där med att bearbeta sin ångest, ibland våga, jag vet att det känns långt bort, men det här våga och bara ställ dig längst fram i ledet. Testa våga, jag vet att det är långt bort, men våga bara ställ dig där och känn känslan. Och känn då att bara det lilla steget att du ställer dig längst fram var ett stort steg. Det var, gjorde det skitbra. Boosta dig själv varje gång du gör någonting sånt. Och också fråga om någon vill köra med dig. Bara den första frågan. Det kanske tar lite tid, men ställa den frågan. Du kanske får ett nej, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay för att du är på rätt väg.
Mm.
Ett litet steg längre fram i ledet. Ett litet ord för att fråga. Då växer du. Det behövs så lite.
Ja.
För att sen bara känna att självkänslan blir bättre.
Ja, jag skulle verkligen säga att det man hör här är, eller det jag hör är ju liksom att så här, du har ju satt upp gränser och barriärer för dig själv. Det är någonting du tycker är läskigt och det är fullt normalt.
Mm.
Det där har alla känt. Och egentligen nästan det enda sättet för dig att ta det vidare, det är att de sakerna som känns läskigt eller pirrigt för dig, där du känner dig osäker, om du tar dig på den sidan av barriären där du känner att det är pirrigt eller nervöst eller någonting som du, ja, men du är rädd för, varje gång du tar det steget så tänjer du ut din lilla cirkel av bekvämlighet lite grann. Varje gång man går utanför sin comfort zone lite grann så tänjer du på dina gränser, och din, den här zonen du känner dig trygg i, den kommer bara bli större och bredare för varje litet steg du tar. Så att jag lovar dig att första gången och andra gången du ställer dig längst fram eller frågar någon om man ska köra i samma team, det kommer kännas jobbigt, men när du gör igång 10, då kommer det kännas ganska lugnt. Det vågar jag lova. Det handlar om att bara våga ta steget. Det kommer kännas tufft just då, det kan bli lite svettigt, men det släpper till sist.
Mm.
Jag tyckte det var en jättefin fråga.
Ja, det tyckte jag också.
Som jag känner igen mig i, och framförallt nu när jag är äldre så känner jag verkligen så här, fasen vad jag skulle ha vågat mer som ung.
Ja.
För att det är då man utvecklas och du, ja, kommer bli starkare som person.
Ja. Så prata med familj och våga ta de här lilla små stegen, så kommer det kommer bli bra.
Ja.
Du kommer växa ut av det.
Ja. Fan, det där var en skön boost ändå. Jag blev lite peppad det där.
En skön boost efter vi var nere i mörkret, kan man ju lugnt säga. Och det har varit ett fantastiskt stund att vara tillbaka här.
Mm.
Det är jävligt kul som vanligt, Simon.
Mm.
Jävligt kul.
Instämmer.
Men det är dags att vi rundar av här nu.
Ja, det är dags för oss att chilla vidare.
Chilla vidare.
Ja.
Ut i höstsyret. Känns som det är extra syre när det är höst. Jag vet inte varför. Kanske är löven på träden när den färgar sig som ger extra boost. Så vad säger vi då?
Sköt er!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.